Cool fact, a crocodile can't stick out its tongue. Also, you can get health insurance for a month or just under a year in some states. UnitedHealthcare short-term insurance plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, offer flexible, budget-friendly coverage for you. Learn more at uh1.com.
Patrik Svanberg, välkommen till Öppet sinne.
Tack så mycket, Paul.
Härligt. Vi skulle börja podda för en timme sedan typ. Men ja. Du har haft en väldigt liten unik upplevelse under din resa till Stockholm. Vad hände?
Ja, precis. Ja, först så fattade jag inte vad som hände. Tåget ner, mitt i natten så hör jag ett jävla tjut och sen en rejäl smäll. Och jag kollar runt, det var lugnt, tåg så still, liksom ingenting hände. Så jag somnade om helt enkelt. För att sen nu vakna på morgonen och förstå att vi har visst haft närkontakt med två älgar.
Lite för närkontakt,
ja precis. En tjejkompis tyckte så här, men vart du inte orolig? Nej, så det är ju lugnt liksom. Så att jag tänkte så här, ingenting att oroa sig för, kusten är klar. Så att jag... Det var som lugnt. Sen när jag förstod att det var två individer, älgar, vuxna älgar på 700 kilo styck, så då förstod jag att det var inte bara att vi hade kunnat stå still. Vi hade ju rent av kunnat hamna i diket.
Ja.
Så det var en spännande start.
Att det förstår jag. Det förstår jag verkligen. Det är en sån här grej du kommer kunna berätta för barnbarnen i framtiden. Sen, en gång när jag skulle till Fjollträsk, då.
Eller hur? Ja, det hände inte varje resa liksom. Nej. Och sen att man somnar om så där också. Det är ett tecken på, jag känner min mindset, det har ju blivit ganska starkt.
Ja.
Jag oroar mig inte på nedan.
Nej, skönt. Men du kom fram i alla fall och nu är du här och äntligen får vi sätta oss och prata.
Ja, precis. Jag kom fram till slut. Men så är det ju såklart när man kommer fram som norrlänning till Stockholm att man ska gå, att man ska hamna vilse.
Mm. Ja, för det gjorde du också.
Det gjorde jag också.
Men jag tyckte det var ändå tur när du skrev adressen hit, Ringvägen 52, att du inte började åka till Uppsala i alla
fall.
Då hade det varit problem.
Precis, jag blev lite misstänksam när jag stod så här 4 timmar. Jag kände att nej, det stämmer inte, jag ringer Paul.
Mm. Ja. Nej, men det är bra, det ska alltid vara motgångar och det brukar vara motgångarna som leder till någonting gott i slutändan. Så jag tror att vi kommer ha ett fantastiskt samtal här då, på grund av älgar och eventuellt en resa till Uppsala.
Exakt, jag hela starten. Jag känner fullt med endorfiner och adrenalin och allt möjligt.
Verkligen. Ja. Men jag tycker vi flyger direkt på. Vem är Patrik Svanberg? Och om vi bara börjar där, för sen kommer vi djupdyka i mycket mer om dig.
Precis, ja. Alltså man kan ju säga så här, vem jag exakt är, det håller jag på att upptäcka fortfarande. Det är ju som det intressanta. För 8 år sedan, så hade du frågat mig då, då hade jag nog inte haft så mycket gott att säga om mig själv överhuvudtaget. För då tänkte jag väldigt självdestruktivt och gick och la mig på kvällen och tänkte att jag var värdelös och tryckte ner mig. Ifrågasatte alla mina beslut i livet. Så att, men och skulle jag fråga mig för ett halvår sedan, då hade jag sagt att jag är idrottsläraren. Det är det jag ska göra resten av livet. Och frågar mig idag så känner jag att världen är helt öppen. Alla möjligheter finns. Men man kan ju säga, jag är killen som gillar att träna, men framförallt finnas där för andra.
Mm. Om vi går in på negativ självbild här lite som du nämnde. På vilket sätt pratade du illa om dig själv?
Ja, det var ju stort sett varje kväll. När man gick och la sig så var det att vad fan har jag gjort så där? Varför är du så dum i huvudet? Du fixar ingenting. Ja, värdelös helt enkelt. Alltså, det var som ett mantra. Istället för att ge affirmationer till sig själv så var det tvärtom. Och det var som att jag konstigt nog lugnade mig själv, ungefär som att jag vet inte hur jag ska förklara det. Jag kunde sova gott, jag har alltid haft lätt för att sova som tur är, men det var så mörkt liksom.
När började det? Om du har tittat tillbaka och sett att här var ändå starten på den här negativa.
Ja, alltså under uppväxten så det som jag har sagt här tidigare, jag gör ju stories för Strive Sweden och där pratade jag mycket om min far, att han gjorde nog det han tänkte var rätt. Men problemet var att jag fick veta att ja, skärper du inte så kommer du liksom hamna i disken på en restaurang. Det syrra däremot, hon kommer hamna som läkare. Sådana saker fick man höra under uppväxten, och beslut som ska tas, jobb jag ska ta, vilken väg jag ska ta, allt ifrågasattes. EU-valet, när jag sa att ja, men självklart ska vi gå med i EU, så fick jag höra att jag var dum i huvudet ungefär. Det är ditt fel om vi hamnar här liksom i skiten, tyckte han. Så att jag, sen tycker han att han har stöttat, och någonstans förstår jag det. Men där började det. Och så har jag gått igenom skolan, inte direkt blivit mobbad, men man fick ju höra saker viskas efter sig i korridorerna, och jag klarade inte riktigt av att säga ifrån. Min självbild var ju inte direkt stark, så det har liksom följt med upp i åren helt enkelt, och jag försökt kämpa och vända det där på alla möjliga sätt.
Vad var du fick höra och som du inte kunde säga ifrån?
Nej, men man kunde höra i korridorerna till exempel, för problemet var ju, jag kan inte säga varför, men det är väl så när man mår dåligt, att jag hade problem med hygienen, så att jag, det här har jag inte sagt åt många, men jag tänker så här idag, att jag vill vara öppen med allt, helt enkelt. Man ska inte, tabun ska bort, tycker jag. Så att, nej men det var, så man luktade kanske inte så jättebra, och liksom, så då kunde man viska i korridorerna, sett patta liksom så här bakom mig. Det var inte så härligt.
Nej.
Sen var det som sagt ingen som mobbades, men det kunde vara såna här gliringar i korridorerna. Jag tror misstänker vid ett tillfälle att det faktiskt var någon som jävlas med mig, satt en lapp i skåpet, att det var någon tjej som, vi ses vid Hertz centrum, så, och jag gick dit, så att, och jag vet inte, han kanske stod bakom en hörn och skrattade, vad vet jag, men det var ingen som trädde fram, så att, men efterhand jag tänkte att det kanske var någon som skulle jävlas där, så att så här små saker, alltså du vet, så här jävligheter. Eller i gymnasiet, man skulle läsa högt för klassen, så hade vi då en kille i klassen där som ifrågasatt jävles, så att man vart inte mindre nervös och tala, läsa upp sina skolarbeten inför klassen. Sådana där grejer. Inte så här rakt mobbing så, men ja du vet, små jävleskap.
Hur kom, jag måste fråga först om din pappa. Har ni pratat om det här idag?
Jag har försökt. Så är det. Sen är det svårare att försöka förklara liksom att man har känt sig ifrågasatt och känt sig nedtryckt. Men då blir ju svaret tillbaka att du uppskattar inte det jag gjort. Allt jag har ställt upp för dig. Och det där är bara det du har uppfattat. Det är samma sak, separationen mellan min far och min mor, det var ungefär 6 år. Det är samma sak där. Han fattade att någonting hände med mig då, men han skyller det på separationen. Men sen att vi fick skuldkänslor, att han frågasatte min mammas beslut att lämna familjen ungefär. Alltså bokstaven så, han fick det att kännas. Alltså det är ju som svårt minnesfragment, men jag minns när de separerat. Liksom, då satt han på toaletten och grät, nersjunken, och höll fast med min syster när hon skulle packa upp grejerna och lämna huset. Och det är en sån där grej som man försöker ta upp det så. Det är svårt. Det känns som inte riktigt som att han vill ta till sig av det. Om vi säger så.
Din mamma, har du kontakt med henne idag?
Min mamma har jag kontakt med. Och hon har ju i sin tur haft en tung uppväxt. Och hon är ju en otroligt stark, karismatisk kvinna. Och hon gör sitt bästa. Hon har ju försökt stötta. Jag tar upp igen mina stories också om just det med separationen och att jag någonstans har tappat förmågan att gråta också, för att där fick jag också höra från min far att man ska vara stark och rycka upp sig och du vet sådär, kasta sig in i hemska ögonblick för att liksom härdas ungefär. Så att hon har ju som haft svårt för det där, hon har velat lyfta, men hon har samtidigt inte heller klarat av att gråta framför mig, så hon har ju gått undan och hon har blivit ledsen om man har sårat henne. Så det har ju som varit, hon har varit stark och svag samtidigt. Men vi har jättebra dialog. Hon är full av kärlek. Hon är en häftig kvinna. Och min far, han har också såklart sina bra sidor. Men vår relation är ju inte kanske så bra.
Nej. Blev din syster läkare?
Hon vart inte läkare. Hon är kassachef på Willys. Men
förlåt att jag skrattar, ja, men det är ju höjden av ironi på något sätt, ja, när din pappa klankar ner dig och förklarar vad din, ja, syster ska bli, och så hamnar hon där. Nu menar inte jag alls att prata illa.
Nej, precis.
Men det är ju hans den här förmedlandet, ja, av, precis, vad som kommer ske var ju väldigt, väldigt fel.
Precis. Jag menar, och det är det som är grejen. Alltså, min syster, hon är grym. Hon skulle kunna vara så mycket mer än så. Och hon gör ett jättebra jobb. Hon är jätteengagerad i sina anställda. Och hon söker till att bli varuhuschef nu. Så att hon tar sig sakta uppåt. Men hon har också blivit ifrågasatt under uppväxten. Fått rummet visiterat efter. För att söka efter om hon tjuvröker. Eller, du vet, sådär. Så liksom, fast rummet är låst. Så det är... Ja, alltså som sagt, jag säger det som sagt, att han gjorde sitt bästa, men om det var mitt eller hennes bästa, det är frågan.
Mm. Det är knasigt, det är konstigt det där, för att det känns som att alla föräldrar gör väldigt, väldigt mycket fel, men de vill inte se det. De vill blunda för det. Det är väldigt få som är ärliga med att jag har gjort mina misstag och jag har gjort fel. Istället så blir det ungefär som att de kastar skulden på dig här nu då. Att, men vadå, du ser ju inte allt bra jag har gjort. Men samtidigt att förtränga sorg, eller att man ska vara hård eller klanka ner, och att det är ditt fel om vi går med i EU. Det är bara, alltså det är galenskap på något sätt också.
Precis, alltså det som är grejen är att jag har ju alltid varit en tänkare, alltid haft stark moral på både gott och ont. Men, och jag har alltid försökt förstå andra. Ibland kanske för mycket, så att man inte har liksom lyft sig själv. Man har försökt förstå den andra parten hela tiden. Det har också gjort att när vi kommer in sen på relationer, varför jag hamnat i destruktiva relationer. Men, så jag har försökt förstå min far, och han i sin tur, hans mamma var ju västlästadian. Det innebär att det finns ju östlästadianer och väst. Och de östlästadianerna får inte äta tv och gardiner och allt sånt där. Men det får ju västlästadianer. Men det är väldigt strikt. Det är kyrkobesök varje söndag. Han blir tvingad att gå i kyrkan fast han inte ville. Han blir tvingad säkert till väldigt mycket, han också. Och hon var väldigt sträng. Jag kan säga att jag kände absolut noll kärlek från min farmor. Där tror jag att det grundar sig för honom. Men att gå dit... Ja, och prata om hans uppväxt, det har jag aldrig vågat göra. Det känns som att där är det stängt. Så jag tror att det grundar sig där. Och så vet han inte nu vad han ska göra. Liksom.
Men om jag har förstått, och västlästarianer, alltså det är någon religiös...
Det är ju religiös, precis.
Jag har aldrig hört
lästarianismen. Okay. Den här stammar ju från, det är uppåt. Norra Sverige. Eller Stadius heter han i efternamn. Tappar jag för namnet, men i alla fall, det är ju en variant av kristendomen.
Och något frikyrkligt då, eller?
Ja, precis. Exakt. Mm. Men i alla fall, så jag tror att det grundar sig där. Och så har jag försökt förstå han där. Liksom. Och i vuxen ålder, så det tog ju, jag tror jag var 32 innan jag började känna att han började prata till mig som en jämbördig människa. Men fortfarande, så än idag, så blir jag ifrågasatt. Mm. När jag gick med Strive och skulle berätta om mig själv och mitt liv och mina erfarenheter, så bara, ska du verkligen lämna ut det sådär? Tänk om, alltså blottlägga ditt inre liksom, tänk om de utnyttjar dig. Och det kanske talar mer om honom än om mig, vad vet jag.
Ja, jag skulle säga ja på den frågan.
Ja.
Jag skulle absolut. Det är intressant det här, för det är väldigt många som är oroliga. Jag känner igen det här själv. Alltså, jag är jätteöppen i min egen podd, jag öppnar upp mig mer än vad jag någonsin trodde att jag skulle göra i mina egna avsnitt. Ja. Nu är det ingen som har sagt till mig om att blottlägga sig, men jag vet förut innan jag poddade så är det ju folk som har varit väldigt reserverade med vad de delar med sig av. Otroligt så återhållsamma. Samtidigt så är det ju det folk vill höra, för att alla känner igen sig i det. Precis. Istället för den glamorösa bilden på Instagram, att allting är perfekt, vi har den perfekta relationen, och sen är det bara kaos under den relationen offline, så får man aldrig se problematiken.
Precis.
Men alla vill skicka ut en glorifierad bild istället för att lämna det riktiga. Där är att fan, livet ibland suger skit alltså. Och det är värdelöst. Men det finns också otroligt bra stunder. Men man vill bara basunera ut det fina.
Precis.
Typ gråt aldrig men skratta hela tiden.
Precis, och det är det jag tror liksom ligger bakom mycket problem idag. Att det är dels när Facebook liksom blev riktigt stort. att då ökade, garanterat ska man kolla på psykisk ohälsa, så ska de staplarna hänga samman. För det är ju,
jag tror till och med att den gör det.
Det gör det, va?
Jag har, ja, att de har kollat det där, ja.
Jag är helt säker på det. Ja. Och jag vet själv, jag drogs själv med den där svängen.
Mm.
Att, och speciellt under min period när jag var så självdestruktiv, så kände jag att då var det så här, då var det ju riktigt jobbigt att se alla inlägg på Facebook om allt som var bra. Alla grejer folk hade, all status, alla framgångar. Jag var rent ut sagt avundsjuk, alltså. Och det var liksom som att gift i sig. Och så sen så ser man då på Facebook. Så att, och det där efteråt när man har kollat, det är just att det är samma sak där med tabun. Alltså att man har, att man inte vågar, som du säger, vara öppen.
Mm.
Är ju en grej. Jag menar, vi har ju nu Strive folk som har varit utsatta för våldtäkt och allt möjligt. Och liksom en som heter Amanda Rud, som hon liksom berättar öppet, hon är 21 år gammal, berättar öppet liksom att, ja men jag blev våldtagen och så här kändes det. Hon berättar liksom, ja men du får point of view när du lyssnar på hennes story om hur det kändes, hur hon tappar kontrollen i sin kropp. Och jag tror att skulle det vara mera öppet, då skulle de som blir utsatta för våldtäkter skulle kunna fokusera på att läka sig från övergreppet, men slippa komma ut i samhället och bli dömd. Så det är jättestort, det är starkt att liksom, det är det Strive handlar om, att liksom, amen, fram med alla våra innerstory, liksom, alltså ut med den och liksom göra det, underlätta för andra.
Mm.
Helt enkelt.
Hur var det att dela mer av din historia första gången?
Ja, alltså det var skitnervöst. Bara överhuvudtaget att liksom känna att det man har varit med om är värt någonting, kände ju när jag skulle börja skicka in liksom, inför att vara med. Bara, men vem är jag?
För du var ju inte värd något.
Nej.
Egentligen. I ditt huvud nu.
I mitt huvud var jag inte värd någonting, nej. Och liksom att sen att spela in första storyn, liksom bara att få det rätt, självkritiken, gjorde ju att det tog ju liksom så här 3 timmar att spela in en story på 8 minuter första gången. Och liksom att, och sen få in den och höra den i appen och sen liksom träffa alla de andra bakom Strive och liksom prata om vad det innebär för andra. Så helt plötsligt kände jag att, för jag har ju sett hela livet det jag varit med om, har jag sett som misslyckanden, varenda grej. Jag har inte sett det som lärdomar, utan bara sett att, men det här råkar jag ut för att jag är värd det. Alltså, jag är inte värd något mer. Jag kan inte ta mig framåt i livet. Så att, men bara där liksom att veta att det här kommer gagna någon annan, gjorde att liksom helt plötsligt börja känna att det här är ju faktiskt någonting jag kan använda mig av, en styrka för mig i livet.
Misslyckanden, kan du definiera det lite mer? Vad var ett misslyckande för dig?
Nej, men det kan ju vara exempelvis att gå in i en relation, hoppas att det här är liksom mitt livs kärlek, och så sen så efter ett tag så märker man att tjejen i fråga liksom mår jättedåligt, och så har jag försökt hjälpa henne, och så sen så har det visat sig att jag kan inte, för hon har mått för dåligt, och så sen så har det istället blivit att när jag inte lyckas lyfta henne, då har jag fått tillbaka det negativa, och så har relationen, det har blivit bråk, det har blivit drama, och i värsta exemplet är ju bokstaven att en relation då blir jag spottad i ansiktet och en t-shirt sönderriven i en diskussion liksom. Så här är egentligen sak som inte borde ha hänt. Såna grejer såg jag som att, ja men jag hamnade i dem för att jag fattade inte vad det var, utan jag tänkte att men det är jag som, det är något fel på mig. Det är därför jag hamnar i de relationerna. Och någonstans så är det ju så att det var ju sant till viss del, men det var inte fel på mig, utan det var att jag var trasig inombords, mådde dåligt och därför hamna med personer som själva var trasiga.
När insåg du det? Att det berodde på det?
Sakta men säkert under årens lopp, så för varje relation så vart det ju lite bättre, men jag hade ju en relation där för ungefär 10-12 år sedan. Det var då det hände det här med det här, just det här liksom att det var mycket, mycket diskussion, mycket drama. Ja, det var en tjej helt enkelt, så jag kände att diskuterar vi, det kommer hamna med slagsmål i slutändan. Hon kommer inte att ge sig. Så jag var ju tvungen till slut att liksom backa, för annars så, jag var inte villig att liksom börja slåss om saken. Men den relationen ledde ju till att det varit mer och mer eskalerade, och efter den händelsen med att vi bråkade om min sons cykelhjälm, där jag ville att hon skulle förstå att liksom, ska din dotter låna den, då, Då vill jag att hon förstår att det inte är hennes, utan att hon lånar den. Och hon ville inte ställa upp på det. Och då så ska hon slå sönder cykelhjälmen. Och när jag då springer och ska försöka ta den av henne, och kastar hon ner den på nedervåningen och försöker slå sönder den helt enkelt. Det är så sinnessjuk situation. Så att jag springer ner för trappen, och det slutar med att hon får tag i min t-shirt och så rivs den sönder. Och då känner jag att nej, nu får det vara bra. Mm. Och skulle backa ur den relationen, men tyvärr så lyckas hon övertyga mig att stanna kvar i relationen. Hon bad om ursäkt och allt hade varit. Hon hade överreagerat. Hon var ett monster. Hennes uppväxt liksom hade varit så hemsk. Så jag gick tillbaka, men ja, det var ju inte så. Så några månader senare så tog det slut. Och faktum är att min stavning på namnet idag med C på slutet av Patrik, det är sen den relationen. Därför att det gjorde ett avstamp att den Patrik som var innan den här relationen, det är liksom, han var naiv och svag, tyckte jag. Så att jag bytte stavning och stod ett avstamp där. Nu är en ny Patrik. Och där har jag idag en kombination. Jag vet att jag har en hård fasad om jag hamnar i det läget, men den mjuka sidan är som tur var kvar. Men då bestämde jag mig att nu ska jag liksom värna mig själv. Så jag har faktiskt gjort en tatuering på vänstra bröstkorgen. En drake som består av både kinesiska draken och den europeiska. Både ont och gott. Och yin-yang-symbolen liksom för balans i livet. Klona utåt och klona inåt för liksom både skydda och värna om mitt inre. Stå upp för mig själv helt enkelt. Så att då liksom, då börjar det vända. Sen har jag ändå hamnat i relationer där tjejerna har behövt någon som har lyft dem. Mm. Men det har hela tiden blivit lite bättre, och jag har liksom börjat ta tillvara på mig själv mer och mer allt eftersom för varje relation.
Var det någonting mer som ledde till den här insikten, eller var det just det som var katalysatorn?
Alltså just att börja ta hand om mig själv, det började där, det var som själva avstampet. Men sen har det som varit en relation som jag hade för ungefär 7 år sedan, 8 år sedan. Det blev fruktansvärt kär i en tjej och det var guld och gröna skogar. Jag precis fått ett konsultjobb. Liksom, ekonomin hade vänt efter många år liksom med dålig ekonomi. Och så sen så kom den dag när jag liksom inte fick fortsätta som konsult längre. Den här tjejen och jag hade varit ihop väldigt kort tid. Och så fick jag få ett sms mitt under en skidresa att hon orkar inte vara i relationen heller. Så då tappade vi både jobb och relation på ett halvår. Och då kände jag, insåg att jag har drivits hela livet av rädslor. Alltså rädsla att mista saker, men också en rädsla att våga göra saker för att någonstans ta mig framåt. Och liksom, jag insåg att jag kan inte liksom vara rädd för att mista grejer och samtidigt ta mig någonstans i livet. Och då insåg jag också att jag måste jobba med mig själv, och jag måste vända på hela mitt synsätt, hela mentaliteten. Och det var ungefär då för 8 år sedan. Då började det hända på riktigt att då började jag läsa självhjälpsböcker. Mia Thunblom framförallt är en väldigt viktig karaktär för mig. Så jag började liksom läsa böcker och började såg hennes föreläsning på Kulturens hus i Luleå. Och läste Henrik Fixeus, att få mentala superkrafter och så vidare. Mycket YouTube-klipp och mycket sånt för att nu ska jag vända på det här. Jag ska inte vara destruktiv längre mot mig själv. Så det var då.
Mm. Vad var den tuffaste insikten i allt där? För det måste ju ha kommit ett gäng insikter när du börjar läsa och du börjar lyssna på de här människorna, att du börjar se de här mönstren i dig själv, att den här Patrik, jag antar att det var med K då, liksom
exakt,
var på ett speciellt sätt och alltid tog till sig av saker. Vad var den tuffaste insikten för dig, den som kanske var jobbigast, att såhär, vad fan håller jag egentligen på med?
Den tuffaste insikten var ju att hur stor del av mitt liv har jag kastat bort, kände jag först. Alltså gå så där länge och tycka skit om sig själv. Alltså gud, vad bortkastat. Onödigt. Att just inse att för i samma veva som jag liksom då börjar vända på det här, liksom börjar förstå att, för då med ett problem skrev jag att ja, men ge dig själv cred istället, ge dig själv affirmationer, lyft dig själv. Och för mig så kändes det här är ju löjligt, jag kan inte lyfta mig själv, det gick inte. Så jag fick ju som börja med att bara stänga av helt enkelt rösten som tryckte ner mig själv. Där var det tuffaste liksom att försöka vända på det där. Det tog ju liksom 1-2 år. Under den tiden så då kom ju inga insikter, utan det handlade bara om att försöka stänga av. Men det innebar också att jag kände mig avtrubbad. Alltså det kändes skitläskig känsla i efterhand. Jag kände ingenting under 1-2 års tid. Innan jag sakta men säkert kunde börja vända på det. Och efter det när insikterna kom liksom, när jag började känna att jag kan... Jag menar förut, jag kunde sitta och se på världens roligaste komedi. Liksom. Jag kunde inte skratta. Det låter ju löjligt så här i efterhand. Jag kunde inte skratta liksom. Utan det var som så här, dra på mungiporna på sin höjd. Så. Och så sen så när jag då liksom lyckas skaka av med det här mörka täcket. För det känns verkligen som att jag har gått... vad heter det? Dark Ages. Som i sagorna. Så kändes det innan. Och sen helt plötsligt började jag känna så här, typ att jag kände mig så fri och lätt. Och kunde liksom... Ja, idag är det ju som ingen som tror att jag inte... Jag menar, jag garvar ju på här och där och liksom lättsam och... Det är klart det finns spår och skuggor av den tunga sidan, men då insåg jag liksom att, ja... Vad fan har jag hållit på med?
Kommer de och rycker i dig ibland? Den mörka sidan?
De finns.
Händer det att det kommer det? Du är ändå inte värd något.
De finns. Ja. Det är ju när jag tänkte på när jag tog kontakt med dig på Facebook. Mm. Så självklart finns rösten i bakhuvudet. Vem är du liksom? Mm. Alltså vem tror du att du är som ska kontakta honom? Varför skulle du få vara med där? Vad har du att berätta om? Och ändå så har folk sagt åt mig senaste halvåret att jag inspirerar och att jag har en story, att liksom att jag är modig som vågar öppna upp mig, men ändå kommer rösten så här typ att bara, men alltså Patrik, vad ska du göra där? Mm. Så.
Mm. Ja, nu sitter du ju här.
Du sitter här, precis. Och de sa, hur vågar du? Mm. Och då tänkte jag så här, fuck it. Vad är det bästa som kan hända? Liksom?
Mm. Mm. Ja, men det är intressant det där, för alla har ju den rösten. Jag har ju den själv ibland. Mm. Att det är klart att det dyker upp. Det gör ju för vem som helst. Jag tror ingen är stålsatt inför det.
Mm.
Däremot så tror jag att den här rösten äger vissa människor. Och det låter som att det den har gjort med dig. En period av ditt liv så ägde den dig. Medan andra får besök av den medan den ägde dig.
Precis. Ja, 38 år
ja.
Ägde den mig.
Det måste ha varit jävligt svårt att skaka loss ändå. Alltså att bara våga vända på det. För det är ju inte jättemånga som gör det. Det kan vara ganska bekvämt också med den där rösten.
Väldigt tungt. Det tog mycket energi. Det var ju, för mig var det ju, katalysatorn var ju att jag hamnade i en depression där. När jag miste både jobb och relation. Så det var första gången jag kände att jag, när man låg i sängen och skulle sova. Så bara, det var ju som att jag bara föll skitläskigt. Alltså bokstavligen hamnade jordens mitt.
Mm.
Och då kände jag under den vevan, så det började med att jag tänkte nu ska jag vända för jag ska vinna tillbaka kärleken. Och kämpade på som tusan där och träffade på henne, tjejen där igen under hösten. Vi blev faktiskt ihop igen. Men jag var inte färdig med min resa. Så att det brast ju sen igen då. Men det var ändå ett bevis för mig att jag har lyckats vända på det. Hon kunde inte tro på det. Omgivningen kunde inte tro på det. För de hade ju som lärt känna mig, jag menar, ja, hela mitt liv kan man ju säga. Jag är 45 idag. Så det var ju som svårt för dem att tro på det. Men jag tänkte, jag skiter i det. Jag fortsätter ändå. Och där insåg jag att oavsett vad jag var med om så har jag ett mindset som är starkt i grunden. För jag ger inte upp, jag har gett mig fan på någonting, så då ska jag nå dit. Så att egentligen så har jag som haft små grejer även innan den här riktiga vändningen, så är som hatar att stå framför folk och tala i gymnasiet. Ja, men då blev jag amatörmodell. Jag bodde ju med en period här för ungefär 12 år sedan då. Och sen så var det en kompis som bara, ska jag med på filminspelning? Ja, då hängde jag med dit. Och så har jag liksom gjort steg för steg för att utsätta mig själv. Jag har känt att någonting har varit jobbigt. Och då har jag gjort precis det för att liksom vända på det. Så att hela vägen har varit, liksom, hela mitt liv har jag utsatt mig för saker. För att bearbeta de sidor som jag har känt att men här har jag en sårbarhet att jobba med. Vilket man inte ska skämmas för sina sårbarheter. Men jobba med dem, tycker jag är viktigt. Så att jag har liksom försökt hela tiden att hitta de bitarna. Eller om jag har känt att jag har varit svartsjuk. Under perioden jag mådde dåligt så var jag jättesvartsjuk. På grund av att jag var rädd att mista. Men jag har istället gjort saker för att liksom, jag har inte accepterat de sidorna. Det här ska jag jobba med. Jag ska inte utsätta mig själv eller min omgivning för de här. För jag, det är så bortkastat. Varför ska man gå omkring och må dåligt? Jag har hela tiden försökt välja saker som får mig att må bättre eller bearbeta saker.
Fanns det någon i din omgivning som pushade dig i det här? Åt rätt håll? Som inte ifrågasatte kanske eller undrade varför utan mer stöttade dig?
Ja, jag har ju min tjejkompis Desiree Rova. Och jag lärde känna henne när hon var 20. Och idag är hon 35 ungefär. Så jag har känt henne i 16 år drygt. Och hon har ju själv haft grejer i sin uppväxt som hon har bearbetat och jobbat med. Jag har haft mina grejer. Så vi har som på något sätt varit varandras stöttepelare. Mm. Och liksom hon har hela tiden försökt pusha och lyfta och berätta. Och när jag hamnade i mina relationer så liksom, ja, jag är ju som typ tänkt, alltså då har jag ju som sagt att, men Patrik, det här har du gjort tidigare också. När jag har sagt, ja, men jag kommer inte träffa någon tjej igen. Jag kommer aldrig träffa en sån bra tjej igen. Och jag har aldrig blivit så här sårad förut. Men det säger du varje gång. Och så sen liksom när jag har haft mina grejer och inte tro på mig själv, så har hon lyft mig hela vägen. Så hon har varit en otroligt stor stöttepelare. Så att jag kallar ju henne för min syster, liksom, fast vi egentligen inte är det. För att hon har betytt jättemycket. Sen har
Ryan Reynolds here from Mint Mobile. With the price of just about everything going up during inflation, we thought we'd bring our prices down. So to help us, we brought in a reverse auctioneer, which is apparently a thing.
Mint Mobile Unlimited Premium Wireless. How to get 30, 30, how to get 30, how to get 20, 20, 20, how to get 20, 20, how to get 15, 15, 15, 15, just $15 a month? Sold!
Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
A lot can happen in 3 years, like a chatbot may be your new best friend. But what won't change? Needing health insurance. UnitedHealthcare Tri-Term Medical Plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, offer flexible, budget-friendly coverage that lasts nearly 3 years in some states. Learn more at uh1.com.
Jag har haft andra karaktärer också som har kommit och gått i mitt liv, som har stöttat. Jag har ju goda vänner som finns där. Min vän Anders, som jag lyfte upp som dagens talang här på LinkedIn. Han är ju en sån där liksom person som, fast han själv inte har fått till det i sina relationer, så han har alltid lyssnat liksom, och alltid stöttat, alltid varit på min sida. Så att det finns ju flera karaktärer, men just Desiree vill jag lyfta fram för att hon har liksom, hon är också den som först av allt trodde på mig när jag började göra den här resan och vända allting. Så hon har varit noga med att säga så att det är helt otroligt vilken resa du har gjort. Att det är mäktigt.
Vad säger din familj idag?
Ja, min mamma, hon är ju jättestolt. Det är som när jag hade spelat in första storyn för Strive och spelar upp den för henne. Och det handlar bland annat om det här med separationen och hur jag växte upp med dålig självkänsla och självkritik och så vidare. Och för det första att hon vill lyssna. Både hon och min styrfar, han ville också lyfta. Han var det också ett stort stöd. Och det är ju lite underligt men, att säga, men han har ju varit egentligen bättre fadersgestalt på det sättet. Så att de liksom lyssnade på storyn, vi satt och pratade efteråt 2 timmar och liksom tog upp allt möjligt om hans problem med alkoholen liksom i tidigare livet och min mors uppväxt med hennes hårda mamma som tryckte ner henne. Och vi hade ett jättegivande samtal efteråt, de var jätteintresserade. Och ja, min far däremot, jag tror inte han har lyssnat på ett ord av en av mina stories.
Mm. Hur känns det att han inte har gjort det?
Ja, jag vart ju inte förvånad. Det var någon som sa det. Men ska du inte berätta för honom att han florerar i dina stories? Så, när, så här, den dagen han lyssnar på dem, då kan jag ta snacket med honom. Mm. Men jag vet att han kommer inte att lyssna på dem. Det tyvärr är det så.
Bemöter du honom i det här någon gång när ni pratar, eller hinner du aldrig komma så långt kanske?
Ja, alltså vi har ju haft ett otal duster i det vuxna livet. När jag började revoltera mot honom, det dröjde ganska länge. Jag vågade typ inte göra det förrän jag var kanske 28 och sånt där. då har vi haft massor med diskussioner efteråt. Vi är ju extremt olika motpoler, ska jag säga. Och senast för några år sedan här så försökte jag ta en diskussion med han efter ett större gräl, men då kommer jag där igen. Mm. Allt jag gjort för dig. Otacksam, förstår inte, ja, sådär. Så att, och samma sak med separationen här, att ja, nej, men du har ju som inte, du har ju aldrig blivit dig själv riktigt efter jag och din mamma separerade, och någonstans så blir det så här att jag vet ju bakgrunden, hur mycket skit som snackades om henne när de separerade, att det var hennes fel. Så jag tror man fortfarande tänker så idag, att ja, det var ju synd att hon separerade från mig, för annars hade du varit starkare. Men då har jag försökt säga åt honom att hur jag känt mig nedtryckt, ifrågasatt och så vidare, men det går inte in. Eller så vill han inte inse, jag vet inte.
Finns det en styvmamma i bilden?
Han har haft olika partners också. Han hade ju en kvinna under många år. Ja, där var ju inte relationen bra heller. Mm. Nej. Det är intressant att han har inte heller lätt i den relationen med henne. Men jag vet inte om man ska prata om karma, men ja, i alla fall. Så där var ju, det var ju inte heller så kul för mig. Hon sa ju bokstavligen, vi bråkade jättemycket hon och jag också. Och då sa hon bokstavligen så här, det är också intressant att säga så som vuxen, att jag och Patrik, vi tycker som inte om varandra, men det är ju ömsesidigt. Det fick jag höra när jag var 14. Och hon var, vad var hon? Ja, 45.
Ja, det är väldigt konstigt när det kommer från en, ja, ska man säga, låtsas mamma då, eller vad det ska vara, det är jättekonstigt. Ja,
nej, men det är en sån där, det är en grej som verkligen stöttar ens i ens uppväxt. Ja. Mm.
Ja. Var är du idag i livet?
Idag så känner jag att jag vet ju att jag har insett mitt rätta värde, och det har ju kommit successivt under åren. Men egentligen på allvar redan nu här i sommaren 2020. Så det började med att i mars där så hade jag tänkt åka till Kanada. Vart inställd på grund av covid. Och jag hade sparat en massa pengar. Det var en sån här bucket list grej. Sen så insåg jag att den här bucket list grejen handlade om att försöka på något vänster känna mig stolt över någonting som jag har gjort. Någonting jag har åstadkommit. Så att liksom resan var ju egentligen, det var egentligen bara ett sätt för mig att försöka höja mig själv över mina misslyckanden. Så när jag inte kunde åka så då tänkte jag att men nu ska jag bli coach. Som jag alltid har velat bli eller många år. Så jag liksom satsade pengarna på det. Och så sen så, och under sommaren där så dök det även upp i Facebook-flödet Strive då. Att gå med där. Och då liksom.
Och vände det.
Mm.
Hur långt har du kommit i allt det här nu med Strive och coachingen, och i vilken fas är du nu?
Ja, precis. Då var det ju det att från början i somras när jag skickade in ansökan, då var jag ju jättenervös. Som återigen, när vi pratade om att rädslan av att, ja men, vad har jag att berätta? Vad kan jag erbjuda? Vad är min story värd? Och, men jag tänkte, ja men jag kör ändå. Skickade in den, började inom Strive och samma veva som börjar känna sig, jag vill påverka, jag vill förändra saker. Så jag börjar engagera mig, börjar lyfta upp andra. Vilket innebär att jag vann priset i årets Strive för att jag av min vilja att hjälpa andra osjälviskt. Så då vart jag mentor för att hjälpa andra att komma igång. Mina stories, nu har jag 7 stycken i appen, det liksom börjar rulla. För varje story så kände jag att jag bearbetar mina trauman och min syn på mig själv mer och mer. Så att jag har liksom, det har som fortsatt och nu har jag börjat guideprogram till att liksom faktiskt börja vända mitt liv till att liksom göra det jag drömmer om istället för att göra saker för att vara trygg. Det är rätt att bli trygghetsnarkoman när man har det jobbigt.
Verkligen.
Ja. Så att då liksom börjar, men nu släpper jag kontrollen och liksom ja, men jag åker med strömmen och ser vart livet tar mig. Mm. Och framförallt så är jag bestämd för att jag ska aldrig låta mina rädslor hindra mig. Så att när saker har dykt upp så har jag hoppat på dem helt enkelt. Och möten med människor, att lyfta andra, hjälpa andra och connecta med andra. Att helt enkelt och tänka så här, vad kan jag göra för dig? Har lett till otroliga möten med många människor som jag har kunnat lyfta och få tillbaka så mycket kärlek av. Så att det, nu känner jag att liksom, nu bara ånga vidare.
Mm. Vad har du för livsfilosofier idag jämfört med förr?
Nu känner jag att framförallt det jag var för så många år sedan, nu är det inte så många år sedan jag var, som jag tänkte självdestruktivt, men 8 år sedan, jag vill inte att folk ska behöva gå omkring så länge som jag gjorde och må så dåligt. Så jag känner att jag som coach, det är därför jag har kallat mig för mindset coach, därför att jag, om man liksom lyckas vända på det där självdestruktiva tänket och istället försöka se möjligheter, så händer otroligt mycket mer i livet. Så att det är det jag känner som det är min mission, det är att helt enkelt vända på det hos människor. Men sen utöver det som vi pratar om med sociala medier, det här att det här destruktiva tänket, att någonstans, om folk ska vara bättre, jag vill visa folk att vara öppen och berätta om det och att lyfta andra. Att man liksom kombinerar det här med att inte, dels inte tänka självdestruktivt, men också inte, jag tycker så mycket individualism i samhället idag, att man lyfter upp sig själv, hela tiden ska framhäva sig själv, att om man ska ha mer fokus istället på att man hjälper varandra, man lyfter varandra, man ger till andra för att sen hoppas på att få tillbaka, inte för att man ska räkna med att få tillbaka. Det är så mycket här som handlar om att man ska på något sätt, känns som att man utnyttjar varandra mer än att man på något sätt bidrar. Så det vill jag förändra också genom att föreläsa om det som jag varit med om och föreläsa om min resa. Ja, och helt enkelt delta där jag hörs, alltså på event och allt möjligt, för att nå ut med budskapet om att om vi skulle liksom inte hänga upp oss på så mycket negativitet och om vi skulle vara öppnare med vad vi är med om, så skulle det vara lättare för andra också att visa vad de har varit med om och inte gå omkring och tänka att de är sämre än alla andra eller att det jag varit med om det är någonting som jag, det ska hyschas ner.
Varför tror du att det hela tiden ska hyschas ner? Vad tror du beror på att folk inte vågar vara mer öppna?
Ja, alltså det här ordet jante är ju så himla klassiskt. Att man är rädd att vara sämre än någon annan. Är rädd att bli utnyttjad. Är rädd att bli skrattad åt. Ja, rädd att bli ifrågasatt. Tappa ansiktet. Mm. Helt enkelt. Ja, alltså jag tror att det är det som ligger i grunden. Man är livrädd för att någon ska på något sätt inse att jag är inte så stark och framgångsrik som det ser ut.
Mm. Ja, intressant. Mm. Jante präglar oss väldigt mycket här i Sverige och det är vissa som tycker att det är jättebra. Du har ju nämnt det några gånger, jag vet inte om det var innan inspelningen och under inspelningen, men du ska inte komma här och tro att du är något. Nej. Och hela den biten. Men det är ju... Jag tycker det är en sån jävla skitkommentar rent sagt. Jag har hört flera, men det är jättebra, man ska inte komma här och tro att man är, fast vadå inte komma här och tro att man är, det handlar inte om att folk går runt och tror att de är något, det handlar om att folk vågar ta för sig, sen att någon annan vrider till att här kommer den och tror att den är något, det är din bild av det hela.
Precis.
Den andra vill väl bara göra något, jag tycker inte att det är fel att åstadkomma något eller vilja hjälpa, vilja prata.
Och, nej.
Alltså, alla borde ju anamma det mer, kan jag tycka. Precis.
Nej, jag märkte ju det, alltså egentligen, jag menar, jag har haft min LinkedIn-profil i många år, men jag har som inte fattat, jag menar, söker jobb på LinkedIn ungefär, någonstans sådär. Men sen så, när jag gått med i Strive så tänkte jag såhär, jag har ju mina stories i appen, jag vill att folk lyssnar, jag vill att de lär sig av det. Så då ska jag bara skriva in att jag är inspiratör för Strive, ska jag bara ha som en del i profilen, men det råkar stå under mitt namn. Och helt plötsligt så börjar folk lyssna. Och det är den här klassiska grejen såhär, att om du har någonting som folk är intresserade av, ja då helt plötsligt betyder ditt ord mer. Men jag tänkte så här, jag använder det där ökade intresset för mig till att nå ut med mitt budskap. Så jag började skriva om empowerment och att våga visa sig sårbar, berätta om min uppväxt, gav ut min story så att man kunde lyssna på den och vad jag varit med om. Och det började väcka uppmärksamhet och jag märkte att just det här med att prata mjuka värden som man. Och framförallt, jag vet inte, jag tänker så här, det är ju ingen som tror när de ser mig idag att jag har varit så här självdestruktiv, att jag har varit så här att jag har haft en mörkt inre, och att jag har tillåtit mig själv bli utsatt för de här grejerna i livet. Så att, och jag känner liksom, och någonstans tänker jag så här, att det är ju, det har liksom blivit en liksom den värsta grejen när folk såg att, när folk såg att man kan, ja men han vågar faktiskt vara öppen. Så att det har som fortsatt där, och där jag tänkte, okej, nu ska jag visa också att jag kan lyfta upp andra. Och jag märker på inlägg runt omkring att det börjar påverka de andra också, att börja vända på det. Folk som tidigare bara skrev destruktiva saker börjar skriva om positiva saker. Så jag tänkte, ja, men i takt med det här så börjar jag inse att för att jag ska nå ut med mitt budskap, så måste jag någonstans skapa ett namn mer och mer. Så att jag börjar connecta med folk på ett genuint sätt, men liksom för att någonstans få folk att prata om mig också, att connecta med folk som tänker också positivt, tänker framåt, också tänker att lyfta. Och det har gjort liksom att mer och mer att jag känner att det här med att vara öppen, det är liksom, och våga vara öppen, det är liksom extremt sällsynt.
Ja, det är det verkligen.
Alltså det, och det liksom spelar ingen roll vilken nivå du är på, om du, alltså, utan att gå in på namn, för jag vill inte avslöja dem, men liksom folk som liksom säger, men det är hög status, det är mycket pengar, det är liksom, men ja, de folk utåt sett skulle tycka att de här personerna, ja, de har ju lyckats på alla sätt och vis, men även där så ser liksom, jag ser bakom, på grund av säkert vad jag varit med om själv, att jag ser att här finns den här svagheten, sårbarheten finns där, den här på något sätt en önskan om att få berätta. Alltså jag liksom kan riktigt känna hur liksom det ligger under ytan så här, men man vågar inte riktigt. Och då känner jag att här kan jag som coach komma in och göra en insats, helt enkelt.
Vad är lycka för dig?
Lycka för mig, det är att ha människor runt omkring mig som dels både ställer upp för mig, men där man liksom, det både ger och ta. Att man någonstans har människor runt omkring sig som inte ser mörkt på allting. Alltså att, utan man har människor runt omkring sig som på något sätt, man ser varandra utan fördomar. Helt enkelt, ta varandra för den de är. Inte försöker pådyvla den andra att vara på ett visst sätt. Det är lycka för mig att ha, har man det, då tror jag att annat löser sig också.
Vad är framgång?
Vad framgång är? Svår grej. Förut hade jag nog sagt, ja men har man den här klassiska hus, liksom Volvo och Volvo ungefär. Men framgång för mig idag är helt enkelt att göra det som där man är sann mot sig själv. Att hitta sin passion och våga följa den. Och inte ha massa blockeringar och hinder som håller en nere. Mm. Någonstans förenkla livet. Det viktigaste är ju egentligen familj, kärlek, men och framförallt kärleken till sig själv. Följa sitt hjärta.
Vad skrämmer dig?
Vad som skrämmer mig? Mm. Mm. Ja, vad ska man säga då? Vad som skrämmer mig, det är helt enkelt att jag inte ska veta att tappa bort min väg igen. För någonstans är det ju så att det är ju inte så länge sedan som jag kände att jag hittade min väg. Rädslan att förlora den är ju faktiskt stark. Så att faktiskt här bara för några dagar sedan fick jag en liten dropp. Där jag helt plötsligt kände så här, okej, nu har jag ångat på. Jag har utvecklats hela tiden, för det är ju framgång för mig att utvecklas, att aldrig sluta utvecklas. Men så kände jag att nu kommer jag till en punkt så här, typ att vad ska jag göra nu? Ungefär. Och det är skrämmande. För någonstans så, som du säger, den här rösten i bakhuvudet pockar ju. Att någonstans så är jag så här, typ, men Patrik, ska du inte liksom backa tillbaka, lugna ner dig liksom så här, och så du hittar den tryggheten. Här kan du vara liksom, var nöjd med det. Vad fan, begär inte så mycket av livet när du har haft det sådär. Att någonstans så är det liksom någonting som är min största rädsla. Som skrämmer mig att någonstans hamna tillbaka till där jag var. Jag vet bara att jag vill framåt. Sen vart det är. Det vet jag inte.
Nej, tiden får du avgöra.
Eller
det är ju verkligen det. Hur ser du på kärlek idag? Med tanke på destruktiva relationer som du har gått igenom. Hur ser du på kärlek idag? Till en annan person, inte bara benämningen kärlek, utan i en relation.
I en relation. Ja, det är det som är grejen. Jag ska faktiskt ta ett Facebook Live här ihop med en som heter Lucy Larsson på söndag, som handlar om villkorslös kärlek. Och det är just det som är med grejen. Jag vet ju själv, när jag var så där självdestruktiv och rädd för att mista allt jobb, kärlek, så var jag också väldigt krävande i min relation. Som en blodigel, alltså liksom att till varje pris hålla fast vid kärleken, fast den var destruktiv, fast den var bråk, fast den var ifrågasättande och så vidare, så var jag ändå, jag höll som fast i lilla strimman av hopp där liksom. Så att där kände jag att en villkorslös relation handlar om att man helt enkelt, när man går in i en relation, så att älska personen förutsättningslöst betyder inte att du ska acceptera motparten på alla sätt och vis, utan kraven ska du ställa på relationen, helt enkelt bara att, är det här den typ av relation jag vill ha? Om den andra personen inte är på det sättet, det kommer inte att förändra någon, utan de är den personen de är, utan det handlar om att du ska hitta en person som passar dig och som passar den andra. Så för mig så kärlek, det handlar om att man ska ha en relation som är inte öppen, som jag har flera partners, men att den är öppen på det sättet att man köper varandras både svagheter och styrkor. Att man inte ifrågasätter varandra, utan att man, ja, nakna sanningen helt enkelt. Här är vi. Det är för mig är det som är kärlek. Jag håller på att träffa en faktiskt nu som det är lite hyrspyrs runt det i början. Men där är det väldigt, hon har haft det tufft i livet också, och är rädd för att, ja, men tänk om jag inte kan älska igen på det sätt jag vill, och tänk om du inte tycker att det duger. Och jag har sagt till henne att, ja, men för mig så finns det ingen tidspress, jag har inte bråttom, alltså jag är ute efter att hitta någon för livet. Så att vadå vara med om det, liksom, det har ingen betydelse för mig, bara liksom, bara du kan acceptera att det tar tid och att du liksom, att vi kan köpa varandra för den vi är. Det för mig är det liksom riktig kärlek.
Nu kommer jag komma med en kritisk fråga här. Är du inte orolig nu att du halkar in i ett gammalt spår här med att träffa någon som behöver hjälp? Och återigen blir du den här som ska hjälpa någon?
Ja, alltså det som är grejen, jag hade varit orolig för det. Egentligen kanske för ett år sedan bara, till och med. Att jag hade liksom, men för mig så är liksom, om du har insett ditt eget värde, om du någonstans har förlikat dig med den du är, att det är det jag har gjort tidigare i livet. Alltså någonstans så har jag mått dåligt över att jag har hamnat i de här relationerna, att jag idag står i en situation där jag är 45 år gammal, jag har inte min egen bostad, för att jag har inte satsat på att spara pengar, för att jag har inte sett någon framtid. Så idag så känner jag så här, jag förlikat mig med det, jag har förlikat mig med den jag är, jag har accepterat mina sårbarheter, jag har anammat dem, och jag har någonstans insett att okej, framgång, det är kanske inte det jag har tänkt tidigare. Framgång är att liksom vara mig själv, att vara stolt över det och göra det bästa av livet och faktiskt njuta här och nu. När den insikten kom, då känner jag också att jag kan se mera nyktert på allt i livet. Alltså jag har som släppt, alltså just det här med fördomar, jag har släppt rädslor, inte helt, men till stor del. Och det gör också att jag känner att jag värderar mig själv på ett sånt sätt. Så att jag ska inte sälja mig själv. Jag ska inte tillåta mig själv att må dåligt. Utan jag har som, jag vet inte, jag försöker förklara det som en form av flexibelt mindset. Att jag någonstans, jag känner av hela tiden vad som händer runt omkring mig. Och så sen så, jag anpassar mig till det. Men jag säljer inte mig själv. Jag vet inte om jag förstår vad jag menar, men någonstans så tror jag det är hemligheten, att få det att funka. Det är just det här med att, som jag har ett mantra som jag kör efter också, att man ska investera i andra, eller man ska hjälpa andra, men man ska investera i sig själv. att man någonstans inte ger upp sig själv för någon annans skull. Så där känner jag att på det sättet är jag inte rädd. Därför att om man känner att det här är någonting som, jag börjar lyssna på magkänslan helt enkelt. Mera. Och känns den inte bra, då kommer jag backa ur. Och jag är helt säker på att jag kommer göra det också.
Ja, intressant. Jag vet själv, ibland kan det bli lite att man är där och det är lätt att bli guiden, om man säger så. Och när det mönstret repeterar sig om och om igen, så måste man börja titta på det mönstret också.
Precis.
Men det är fortfarande, det är många insikter som du har kvar att upptäcka. Så är det ju, det är fortfarande, resan tar ju aldrig slut och de här tecknarna kommer ju hela, eller insikterna kommer ju hela tiden.
Så är det.
Kommer konstant.
Så är det, och det är ju helt övertygad om. Man brukar ju säga så här att folk som blir psykologer, de blir det för att de har haft ett tungt förflutet. och samma sak för mig, alltså det är att jag känner att jag vill bli coach. Men självklart är det ju på grund av vad jag varit med om. Jag har ju alltid sagt att jag haft den här emotionella intelligensen och velat bry mig om andra. Och jag vet också hur det känns när man är liksom fortfarande skadat gods. Och jag vet hur det känns när man har vänt på det. För självklart vill jag ju coacha andra, för att jag någonstans, genom att hjälpa andra, genom att ha en dialog med andra, så upptäcker jag mig själv också. Jag bearbetar mina svagheter hela tiden. Så nu vet jag vet att det kan finnas en del av mig som fortfarande vill hjälpa den här tjejen, för att hon har haft tuffa saker också. Jag blir inte mindre intresserad för att jag vet att hon har haft det tufft. Det är snarare tvärtom. Och det är ju en grej som jag förbryllas över lite grann hos mig själv. Liksom så här att jag kan bli skrämd om tjejen har haft det för lätt. Om tjejerna har haft liksom att men allt har bara gått framåt i livet, då kan jag känna mig lite, det är som att jag hamnar i en form av konkurrens situation, jätteunderlig känsla, men ja, som du säger, det är en upptäcktsresa. Men jag känner någonstans här, ja, alla människor man träffar har någonting att lära en. Det är liksom också en inställning jag har, att sen om det, även om det är positivt eller negativt, det spelar som ingen roll, men någonting lär du dig av varje människa. Så om det nu ska vara så att den här relationen är en sån, så kommer jag inte jag är helt övertygad, jag kommer inte att ledsen bli med allt om en relation inte funkar. Men jag kommer någonstans känna så här, okej, jag har sagt det till henne också, att vad som än händer mellan oss, jag är glad redan nu att jag fått ta en del av ditt liv, att jag har tagit en del av ditt liv. Sen vad som händer, det är inte viktigt egentligen.
Nej. Nu menade ju inte jag att gå in och förstöra din eventuella relation, utan
nej, precis. Ja, nej.
Det var mer bara en tanke som dök upp där.
Ja, nej, men det är bra.
Men om vi ska avsluta på lite så här ljusa noter, tänkte jag. Vad skulle du ge för råd till folk som är i den sitsen som du har varit i? Om du har några så här bara direkta tips som du kan ge?
Det jag tänker, det är för det första att det kan ju vara jätteläskigt att blicka in i sig själv och ta itu med saker man var med om, saker man mår dåligt av. Men det går liksom inte att ta sig framåt i livet om man inte har saker som är, eller som, om man har saker som är obearbetade inom sig. Det kommer att låsa, alltså självkritiken för första, det har man ju till och med forskat fram, att det låser liksom reptilhjärnan och begränsar från att tänka kreativt. Hjärnan fattar inte att det är ett hot inifrån, utan den tolkar det bara som ett hot, så att man låser fast sig. Och just det här med att du styr vad du tänker. Tänker du destruktivt, då kommer du inte heller, då kommer du liksom fastna i den loopen. Så våga ta itu med gammalt och reda ut de sakerna. Sen om du känner att du är livrädd för att gå dit och ta i det där, då tycker jag definitivt att man ska boka tid hos en psykoterapeut, så att man har ett stöd. För det kan ju vara rent av, alltså, du kan hamna i en psykos om du liksom inte, om du försöker bearbeta så pass tunga grejer på egen hand. Men att man faktiskt vågar ta itu med det och söker hjälp och inte är rädd för att bli betraktad som att man är ett psykfall eller att man är svag eller sårbar, utan faktiskt äga det. Det är svårt för folk att utnyttja dina sårbarheter om du faktiskt går ut och säger så här, det här är jag. Det här har jag varit med om. Och som jag börjar göra. Så det är liksom att man vågar ta itu med saker och faktiskt tänka, vilka relationer söker jag mig till? Och där har jag liksom också pratat med en tjej på sistone som har haft det jättetufft i livet, och hon är livrädd för kärleken. Och hon undrar hela tiden, det är hur ska jag hitta kärleken? Och då säger jag, men fokusera inte på att hitta kärleken. Utan fokusera istället på att älska dig själv istället först. För du kommer inte att hitta rätt partner. Du kommer inte att hitta rätt vänner så länge du tycker så om dig själv. Så länge du mår dåligt över det du har med om. Allt det kommer att styra din radar. Du kommer inte att se vilsna själar, attrahera vilsna själar. Det är också en grej som jag tar upp i en av mina stories. Så det är skadat gods, söker efter skadat gods.
Det är därför hon vill hitta kärleken, får väl inte ta itu med problemen själv.
Precis, och det är där jag vill liksom, det är det som är min mission i livet nu, att sen hur jag ska åstadkomma det, men det är ju liksom att nå ut med det.
Var följer man dig? Var hittar man dig? Vilka plattformar finns du på?
Ja, just nu så finns jag på LinkedIn. Patrik med C, som sagt. Patrik Svanberg. Och sen har jag ju Facebook. Och sen är jag med i Strive Sweden också. Så att, men det är de två. Och så Instagram har jag också min Patrik Svanberg. Sen är det ju det här liksom nu. Min resa, jag har fått ut med budskapet. Jag, att jag vill ju någonstans att folk ska höra mitt namn. Och helt enkelt förknippa mig med de här bitarna. Jag berättar gärna öppet. Som jag ska göra nu på För allt du är värdgalan också. Om vad jag var med om. Jag vill att jag kan ta det. Jag tar gärna och är den fyren för folk. Så att därför vill jag liksom att folk ska liksom, de får gärna komma till mig och liksom och lära sig av det. Och sen är jag beredd på att också få kanske angrepp från kanske män som känner sig hotade över att jag kommer att riva fasaden. Men det skiter jag i.
Det är bra. Den ska rivas.
Eller hur?
Den finns inte där. Det är folk som bara tror att den befinner sig där. Jättespännande. Det har varit ett... verkligen tack för ett bra samtal, måste jag säga. Det är bra. Vi behöver folk som öppnar upp sig.
Tack för.
Och det är det folk har lyft med den här podden. Att det är fint att höra att män också kan vara sårbara, har jag fått höra när jag har öppnat upp mig. Och det är exakt det som behövs. Ja. Och den där muren, fasaden som finns där... Fan, dra åt helvete.
Ja, precis. Fuck it, som jag säger nu för tiden.
Vi höll på svordomarna till slutet.
Eller hur?
Sen gick båda loss och sa, men nu.
Eller hur?
Nu får det vara nog. Precis.
Man får svära för gott ändamål.
Exakt. Ja. Det får man verkligen göra. Men in och följ Patrik. In och lyssna hans stories på Strive, var det väl?
Strive Live, precis. Yes. Jajamän.
Följ honom där och uppdatera. Och kom ihåg, det finns ingen mur, alla är vi sårbara, och det är bara att vara ärliga med det. Om ni uppskattar avsnittet får ni jättegärna dela på era sociala medier. Och om det är första gången ni lyssnar på podden, glöm inte att scrolla igenom så ni hittar fler intressanta samtal i öppet sinne. Tack för den här gången. Hej då.
Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweaters starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com/style for free shipping and 365-day returns.